This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Fotbollskanalen on tour fredag. Några dagar efter EM-drömmen dog får man ju ändå säga Hur har du sett på efterspelet från Knarring? Har det varit något som har överraskat dig?
Nej, det har det inte varit. Men man sitter ju och väntar på liksom första lilla nyhetsstoffet kring liksom ny förbundskapten och sådär. Alltså, vi har ju fått tag i Henrik Rydström och Håkan Eriksson exempelvis. Det är ju artiklar som ligger ute på sajten. Men det är ju, ja, Håkan Eriksson säger väl att det finns inte i mina tankar, och Henrik Rydström svarar väl bara att Janne och Peter gör det bra i princip. Liksom. Man skulle vilja ha någon som anmäler sitt intresse för jobbet, eller något som lite man kan ta på. Liksom. Det händer för lite.
Ja, Sundberg, hur har det varit för dig? Tycker du det är något som har stuckit ut i efterskalvet efter 3-1 till Österrike?
Ja, men det är väl att de flesta försöker vända på deppen över att de inte går till EM genom att försöka triggas igång av det här med ny förbundskapten, vem det borde bli och sådär. Så det har väl mest varit snack om det.
Ja, och jag sprang på Henrik Larsson, och han är ju inte så språklig, men det var uppenbart att det var inget som var högt upp på hans agenda. Så kan man väl sammanfatta det.
Okej, han var inte så taggad.
Nej, som jag sammanfattade, det var inget som var högt upp på hans agenda.
Peter Gerhardsson träffade jag och snackade med honom också.
Just det,
Han har inte fått någon fråga, det är ingenting som han är intresserad av, han trivs så bra i damlandslaget, han typ gillar inte det här med att, varför skulle han vara mer sugen på att träna herrlandslaget än damlandslaget?
Och det. Nej, och den symboliken tycker jag är också att de skulle lyfta en framgångsrik förbundskapten från damerna till herrarna hade ju varit liksom att nedgradera jobbet för damerna. Att liksom, så det finns en väldigt symbolik i det. Sen måste man väl också lägga till att förbundet bara häromdagen förlängde med Magnus Wikman som är Gerhardssons assistent. Så att för mig är det spåret helt dött. Jag kan inte se det hända, eller?
Nej, jag håller med dig. Jag tror inte det med tanke på hur lång kontrakt de har och just att de förlängde med Wikman så nyligen. Men och där finns ju en Jens T. Andersson-koppling också med Uppsala. De känner varandra sedan långt tillbaka, de här Wikman, Gerhardsson och Jens T.
Jo, men symboliken!
Alltså, jag håller helt med. Jag tror inte att det blir någonting av det där.
För förbundet skulle ju liksom, skulle man värdera, även om det är ett lokomotiv, så jag kan inte säga det.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Men det har ju rasat din mail och jag tänkte Sundberg, du har ju fått ett gäng mail. Du kan väl börja med de frågorna och så betar vi av så mycket vi kan.
Linus börjar vi med som har mailat. Han undrar vad vi tänker om att anställa förbundskaptener på kortare kontrakt. Alltså att hen bara får en uppgift och det är att ta landslaget till nästa mästerskap. Misslyckas den personen med det så får hen gå. I annat fall så kan man alltid förlänga kontraktet.
Jag är skeptisk sett till att man måste ibland ha ett långsiktigt tänk, som jag tycker ändå Jan Andersson visade i januari när han i Portugal tar spelare som antagligen han inte kommer att ha nytta av, men som han tar dit. Jag tror att man måste ha lite längre sikte än så. Däremot så tycker jag att man ofta sitter för länge. Jag tycker kanske Janne satt för länge att satt fyra mästerskapscykler.
Ja, snarare då kanske vänta med de här förlängningarna ett litet tag. Sen gissar jag att i Jan Anderssons fall har det väl funnits andra alternativ på hans bord som han har kunnat använda för att tvinga igenom är fel ord, men ni förstår, alltså få fram, ja, få till en förhandling om förlängning liksom. Ja. Men ja, jag tror snarare då på kanske att man väntar, alltså i Jannes fall skulle såklart förbundet väntat med att förlängt över det här EM:et till kanske ja, senare helt enkelt.
Mm. Ja. Oskar mejlar att det ska bli skönt att Janne och kompani snart tackar för sig, men han tycker att när han läser kommentarerna på sociala medier efter uttagningar och förluster så känns det hela mest tragiskt. Antingen är det hånfullt, förnedrande eller hatiskt mot Janne, och samtidigt kommer 100% av dessa aldrig bli förbundskaptener. Han tycker att bristen på respekt för en annan medmänniska och den medvetna fördömningen är minst sagt problematiskt. Och frågan är vilket ansvar vi som journalister har för att balansera detta.
Ja, jag tycker att jag kan ju bara gå egentligen till mig själv. Och jag har ju alltid vägt upp att jag har haft 5 bra år och 2 dåliga år och så. Jag tycker vi journalister ofta många gånger påpekat att kanske supportrar är, de blir ännu hårdare som det blev under Hamrén-tiden. Så upplevde jag att supportrar var hårdare mot Hamrén och en del av spelarna. Så att jag kan inte tycka att vi har något ansvar i den, utan det är ju mer att sociala medier finns så att alla kan uttrycka sig.
Ja, det är så det tyvärr fungerar. Det speglar ju samhället så som det fungerar idag. Och jag tror att det finns ganska många supportrar som inte har gillat Janne, som säkert har lyssnat på den här podden sista åren och känt att vi har varit alldeles för snälla mot Janne i vissa situationer. Så att ja, det där, det går att vända och vrida på länge.
Per Julin skriver att han undrar vad Mats Elvendals roll under landskamperna är. Han är ju, står ju som målvaktstränare, men det har väl sagts att han har hand om defensiva fasta också. Men Per tycker att han ser mer involverad ut i matchcoachningen än Wettergren. Ovanligt för en målvaktstränare.
Ja, och det har Janne förklarat. Och det beror på att han är länk mellan Lasse Jakobsson och Bernsborg, Kristoffer Bernsborg. De sitter uppe på läktaren, tittar på matchen. De skickar signaler ner. Där ligger det ut si och så, vi borde göra si. Det skickar Elvendal till Janne Andersson. Så det är inte så att han coachar med. Det var Janne. Vi ställde ju frågan på en presskonferens där Janne förklarade det.
Elvendal har ju en iPad också, så han får liksom stillbilder och snabba videosekvenser på grejer som man vill plocka upp liksom under matchens gång från läktarhåll. Så att säga.
Men han är bara en budbärare. Han är en budbärare och sen har han offensiva fasta. Offensiva
och
fasta.
Det kan är nästan en hel podd om offensiva fasta, men det går vi inte in på, eller?
Nej.
Ja, eller eftersom du kan fylla
en offensiva fasta, frågar Lars Lagerbäck. Han tar ju upp det här varje gång han får chans. Att, liksom, så här, och det har ju inte varit bra offensiva fasta. Det finns ju mer att önska. Det är klart att jag överdriver när vi säger att vi kan prata en hel podd om det. Men det är klart att det finns mer att önska när det kommer till det.
Ja, så är det. Men jag förstår, eftersom vi har fått flera frågor så är det ju många som har reagerat på det här med Mats Elvendal. Men att han är mer av en budbärare helt enkelt. Innan vi går vidare på dina frågor, Martin, så vill jag flagga för att om man vill ha en vimpel från Estland, som det så Estland, Sverige. Ni är ju ett gäng som redan anmält er och vill ha dem. Är det någon mer så är det bara att mejla med olof.lund@tv4.se. Men Martin, du har också fått frågor.
Ja, Tobias Pettersson, han tycker det är trist med Finlandsflytten, men han såg ju det här reportaget om BP:s dominans i landslaget som Viaplay hade i samband med matchen senast här nu. Mycket fokus på många spelare de fått fram och så vidare. Kan man vända på det och säga att det är en del av problemet att det är så många spelare skolade exakt likadant som det är nu? Det är ju länge sedan vi var sämre som landslag i detta. Det vill säga, har vi för många spelare skolade enligt samma modell, undrar han. Så framträdande är väl inte alla BP-spelare heller. Det är ju Nordfält är ju reservkeeper och så vidare, och Karlström var ju inte startelvegubbe och så. Alltså, ja, om man bara ser till BP, men vad tänker ni om frågan?
Jag tror att det ser ut så just nu, men det tar inte lång tid innan det har blivit större akademier i många fler klubbar, som är Hammarby, AIK. Nej, men i storklubbar har de satsat på sina akademier, och jag tror att det kommer bli vanligare och vanligare att man ser från alla de här klubbarna, inte bara BP.
För mig speglar det kanske, alltså BP har gjort väldigt mycket och länge var ju BP en plantskola utan att riktigt nå fram till landslaget. Det har man ju verkligen gjort nu på många, jag menar Ludde Augustin som var inte med, John Guidetti har ju varit med, det finns ju massa BP-influenser. Men är inte det snarare en spegling, alltså om man ska säga problemet, så kanske problemet att det är väldigt många som spelar på konstgräs, och det gör man ju i BP. Och att det är liksom ett problem att man kanske inte slår långa bollar till exempel, för att de bara sticker iväg på konstgräs. Det gör man. Många sådana faktorer snarare att det är ett BP-problem utan att det mer är ett konstgräsproblem.
Ja. Sen har jag fått ett mejl med en bild bara. Det är en bild på dig, Olof, när du står i cowboyhatt och vattenpistol och skjuter på grejer. Jag vet inte vad folk vill meddela med den. Men,
ja. Jag gissar att det kommer från senaste säsongen av Alla mot alla, där de hade ett sånt moment där man sköt. Så det är inte mer spännande än så.
Nej.
Jag har fått både via sociala medier och via mail rätt många som är irriterade. Alltså det blir någon slags backlash mot att Janne Andersson får kritik. Att man påpekar att känns det som att våra toppspelare lirade i klubbar och lirade mer regelbundet. Nu har vi en back från ett dåligt lag i Polen, någon från Watford, någon från Serie B, någon från Allsvenskan. Och så. Och det kan man ju hålla med, men min känsla är också att det lag Janne samlade ihop augusti 2016 inför VM-kvalet, det var inte mycket bättre än vad det är nu, upplever jag, när man tog resterna av det som fanns. Jag vet inte hur ni ser
det. Nej, det är ju bara att gå till Nederländermatchen. Det är väl Alexander Fransson och Oskar Hiljemark som spelar på det centrala mittfältet då, när man mirakulöst med hjälp av Robin Olsson fixar en poäng hemma på Fransson.
Och Marcus Rodén startade till exempel. Jag tror John Guidetti startade den matchen. Så att det kändes inte som att då lyckades ju Janne på något sätt bygga ihop något med att alla var på samma bana, och sen så att det... Ja, jag vet inte. Någonting gör att det är för enkelt. Sen är ju, vi, tror ju jag att alla vi tre är överens om att allt är inte Jannes ansvar, eller hur?
Nej, det är det verkligen inte. Utan det är klart att man får titta på spelarna också, hur de levererar. Och det är klart att när som det, om det är spelare från polska ligan och allt som du sa då, som folk skriver, då måste ju de som spelar i bra klubbar, mycket måste ju läggas på dem att de ska leverera. Så har det inte riktigt varit senaste samlingarna med en sån som Alexander Isak, med en sån som Emil Forsberg till exempel.
Jag ska bara ta startelvan där i den matchen, så var det Robin Olsson, Lustig, Nilsson Lindelöf, Granqvist, Wendt, Rodén, Fransson, Hiljemark, Forsberg, Berg, Gudetti, och inhoppar var Kristoffer Nyman, Emir Kujovic och Jimmy Domas.
Det är fan helt, helt otroligt.
Ja, det är faktiskt sjukt att tänka på. Men, nej, men det jag tänkte, det är ju, sen är det ju speciellt med förbundskapten och att det blir så himla tillspetsat, alla samlingar. Det gör ju att frågan om att om man som tränare inte får ut liksom max av det, då liksom läggs ju någonstans ansvaret extra mycket på den. Då blir det någonstans så här, ja men du, nu har du fått chansen att få ut det du kan. Nu får vi skifta och ge någon annan den möjligheten. Alltså det blir lite mer tillspetsat så än att man kan ha en höst på sig och vända en dålig trend som klubblagstränare på något vis, kan jag tycka.
Stefan Karlén är inne på samma, han lyfter det här med att Belgien och Österrike har fler spelare med mycket matchtid i de fyra största ligorna. Sverige är väl bara Kulusevski och Isak, menar han, som får regelbunden matchspeltid. Och det kan man vända och vrida på lite mer, men det är klart att det har gått ner. Han lyfter också att P-landslag tappar mark, U21-landslag, bedrövlig insats och liknande, och att man inte har tydligare målsättningar. Och det, där kan jag känna, borde inte förbundet göra ihop med SEF en tydligare genomlysning? Vad är det vi behöver göra? Hur är det vi behöver gå fram?
Jo, absolut är det så. Och det jag saknar när jag var och kollade på U21 nu, som vi har pratat om rätt mycket med A-landslaget också, det är de här karaktärerna. Det fanns ju tidigare, Janne, han lyfte gärna fram Granqvist, Sebastian Larsson, Lustig, Berg, Toivonen och så vidare. I U21 har ju det funnits också typ innan, som nu är i alla det här med, när de vann guldet så var ju Gudetti, det var ju flera spelare där som var rätt starka karaktärer, som nu inte längre är med i A-landslaget då, men det känns som att det finns en brist på det, eller?
Ja, jag upplever liksom att det är mycket som man trampar vatten med, och jag intervjuade ju AIK sportchef, kommer på måndag, Thomas Berntsen. Intressant att höra honom, han menar att liksom Norge till slut erkände att man hade vissa brister och att man tog tag i det, och han tror att det viktigaste för Sverige är att man måste erkänna till exempel att spelare tränar för lite i Sverige och svensk fotboll och lite andra sådana saker, att man först när man erkänner något kan man börja om. Viktor har mejlat in, tror ni att en ny förbundskapten Penta, Robin Olsson, Emil Forsberg, eller kommer de tas ut tills de lägger av?
Robin Olsen kommer nog spela så länge han, tills han lägger av. Det känns inte som det finns någon given utmanare där eller någon given andra målvakt. När det gäller Forsberg så är det väl upp till honom själv lite grann hur mycket han spelar i klubblaget levererar. Han har inte gjort det riktigt i landslaget senaste, samtidigt som då Jesper Karlsson knackar på dörren.
Ja, där kan man ju, alltså det är såklart stor skillnad på en utspelare och en målvakt, och just i Forsbergs fall så skulle man kunna se, kommer den in en ny förbundskapten, han fortsätter få lite speltid, så skulle det ju kunna gå för den förbundskaptenen att ha en dialog med Forsberg, och kommer de då fram till att ja, men han kan vara en viktig ledare på samma sätt som tidigare, men att han kanske inte får lika mycket speltid, då kan ju han fylla en roll och en funktion ändå, även om inte han är en startspelare. Sen kanske inte Forsberg vill ha det så, men om han går med på den typen av roll så kan man ju se ett sånt scenario. Jag menar, Sören Rex är väl en väldigt viktig spelare för Malmö FF, även om att han startar alla matcher också, och så vidare. Men ja, så det hänger väl lite på det. Med Olsen kan man liksom inte, han kommer inte sitta som andra målvakt i landslaget. Där hänger det på om han själv vill fortsätta eller inte.
Anders Liljeborg som har mejlat oss genomgående, han sågar Sveriges chanser att nå VM i USA och Mexiko, VM-kvalet börjar 2025, och att det bara är gruppettan som går vidare från 12 grupper och sen sammanlagt 12 tårer och 4 från Nations League som slåss om de andra platserna. Men jag tror att det är en felbedömning. Dels vet vi inte vad som händer på 1,5 år till mars 2025. Dels är Janne Anderssons landslag ett exempel på att det går och går. Sen är det ju så att det ska bara bli 4 eller 5 lagsgrupper. Det vill säga att man behöver inte få superdåliga lag. Och Sverige kan ju faktiskt vinna sin grupp i C-divisionen och faktiskt se till att man blir högst rankad av dem. För då kan man räkna med att många av dem ovanför går direkt till VM eller tar en kvalplats. Så det är fel att räkna bort, eller vad känner ni?
Ja, ditt resonemang är rimligt tycker jag.
Och Mattias Arthur, han sågar oss. Han funderar varför ni är fotbollsexperter, om vi nu är fotbollsexperter. Det sista jag skulle kvalificera.
Elitspelaren, han är expert.
Ja, men när vi intervjuar Janne, ni ställer givna frågor och svaren blir de givna. Svensk landslagsfotboll är långt från den kvalitet som började hela början av 2000-talet. Kvaliteten håller inte Europanivå och så att... Det hade varit roligt.
Vad vill han ha för frågor? Eller?
Du Janne, är det spelarkvaliteten som är dålig? Jag skulle vilja hävda att den typen av frågor har Janne fått. Men sen sitter inte han och säger att ja, de är usla. För det kan man ju inte göra. Så att säga.
Ja, det är ju svårt att föra den typen av diskussion. Liksom. Sen har väl han varit inne och nosat på det liksom, med skador och liksom, speltid och allt det där. Men,
Jersey tycker att Sverige är för slappa. Tyskland skickade Hansi Flick och Fernando Santos som är anställdes i januari 2022 redan har fått sparken. Är det för slappt?
Det är väl lite skillnad på Tyskland och Sveriges landslag också kan man tycka. Eller, kraven borde vara lite högre i Tyskland va?
Men man kan, också vända, alltså, man kan ju verkligen vända på det att liksom... att Janne inte ska visa förståelse för att det knappt diskuteras hans framtid och sådär. Varför skulle han lämna nu och bla bla bla. Det blir ju å andra sidan lite överdrivet. Det är klart att det är rimligt med en diskussion om förbundet ska agera eller inte. Liksom.
Håller helt med. Stickan undrar, han är inne på det som många är inne på, att det är för dåliga mittbackar. Han kritiserar Victor Nilsson Lindelöf att han inte är bra på duellspel. Och han menar att Lagerbjälk och Pontus Jansson hade varit rätta. Och någon annan som var inne på att Pontus Jansson och Arnel att Jan Andersson missade Anel Ahmedhodzic som valde Bosnien och Pontus Jansson som han på något sätt petade. Hur ser ni på den mittbacksdiskussionen?
Jag håller med om att det vore bra om Anel Ahmedhodzic var ett alternativ. Jag håller med om att Pontus Jansson-situationen blev olycklig. Men att Victor Nilsson Lindelöf inte är bra eller att han inte är bra i duellspelet, det är nog en av de sämre spaningarna jag har hört faktiskt.
Däremot kanske om man ska gå på någonting så är det väl Isak Hien-uttagningen i så fall. Jag vet inte om Karl Starfelt är så mycket sämre än vad Hien är.
Samtidigt var ju inte Starfelt jättebra i juni i träningsmatchen mot Nya Zeeland. Så att det är svårt. Där har ju funnits en lucka och det finns väl en lucka bakåt. Hans sågar oss för att vi resonerar om förbundskaptener. Vi bara tar, vi är som alla andra murvlar, gamla lira och internationellt orutinerade tränare. Bara potter kvalar in. Men då måste vi tänka större. Pia Sundhagen hyllar henne, hon tar inga fångar, hon är ett val rätt i tiden. Vad säger ni, är Pia Sundhagen rätt?
Hon har ju haft det rätt tufft senaste tiden. Hade hon liksom gått och vunnit guld och grejer med Brasilien och verkligen bara tokdominerat så hade det ju varit en annan femma.
Vad säger du Sundberg som ändå bevakat landslaget för damerna i perioder?
Nej, men jag bara instämmer. Hon har inte gjort tillräckligt bra resultat de senaste åren och det var väl inte helt friktionsfritt med spelare i det svenska landslaget heller på slutet. Så jag tror tyvärr inte för Pia att hon är aktuell den här gången.
Nej, Nilla Fischer i boken som hon skrev tillsammans med Expressens Anna Friberg är ju stenhård om hennes ledarskap och så att, och inte positiv. Anders är inne på det här igen med Peter Gerhardsson att det liksom rekryteras en härtränare utifrån meriter på damsidan helt unikt. Om vi skulle det vara unikt att man gick den vägen även för vi nu är ensam att det är svårt för förbundet att gå den riktigt.
Det skulle ju vara speciellt liksom, eller det är ju inte ofta den typen av rekryteringar sker så att det är klart att det skulle vara speciellt men jag ser ju liksom inte alltså säga att Peter Gerhardsson byter till ett klubblag eller hade varit i ett klubblag emellan sin succé som förbundskapten för damlandslaget. Om man inte hade liksom varit inne och petat i varandras verksamhet eller liksom förstört för damlandslaget liksom, som ändå också tillhör förbundet så hade det varit en annan grej. Då hade det inte varit anmärkningsvärt på så sätt, tycker inte jag.
Sen är det väl inte så, han är väl inte damtränare Peter Gerhardsson heller, utan han har ju varit tränare för svenska damlandslaget i ett antal år innan det har han varit tränare för Häckens herrar och andra lag så där, så han är väl mer, det hade ju inte varit superkonstigt, han gjorde det bra i Häcken också.
Joakim Karlsson på något sätt lite ifrågasätter oss indirekt, att han försvarar Janne Andersson det här, men att det var pojklagsmisstag. Har vi varit för snälla mot spelarna? Har vi haft för låga krav?
Fast jag tycker inte det, för jag tycker vi har pratat om det här också med att han har haft det lite tufft, Janne, med tanke på alla skador som har varit fram och tillbaka, framförallt på mittbackspositioner. Och då har spelare som kanske varit tredje val på den positionen fått spela. Jag tycker ändå att vi har snackat om det och inte varit för snälla mot spelarna.
Ja, och hela diskussionen om liksom Alexander Isak och de offensiva spelarna, om de har levererat till det, har vi också varit inne på i x antal poddar, är min känsla. Men ja, det kan säkert spelas något i det.
Man kan ju ta ett exempel där med Fredrik Ljungberg som stod i Viaplay-studion och tyckte att det gjorde ont i honom som spelare att vi i media ens tog upp Alexander Isaks måltorka. Det hade väl varit konstigt om vi inte tog upp det, och det har vi ju verkligen gjort. Men sen kanske det har hamnat mer fokus på Janne Andersson, att det har blivit mer det fokuset.
Och det var väl lite orimligt att vi snackade om det heller, för kolla sen på sista matchen mot Österrike. Det fanns ju, alltså det var ju rimligt att prata om måltorkan, tycker jag.
Sen är det Johan som undrar, kan man gå vidare till genom Nations League som vi förra VM, skriver han faktiskt, men det var ju framförallt EM man kunde. De har ju ändrat Nations League, då kunde man ju spela sig, då fick ju de i D-divisionen till och med spela sig fram till EM. Det var ju någon från Nordmakedon, sen har man ju skruvat på det. Och då använder man ju en slags Nations League-ranking. Och då är det CBA, de fyra bästa lagen, liksom att man rankar helt enkelt upp lag, sen är det lag som går vidare, och där ligger ju Sverige fyra i sin division, vilket gör att man ligger väldigt långt ner, så att det ser inte ut att bli några, för att gruppvinnarna går vidare från andra divisioner helt enkelt, så att Sverige kan inte gå den vägen, men andra lag kan, Norge bland annat, och Island får väl också möjligen en chans där. Jan tar med att Gregoric, att han satte punkt för Albin Ekdals landslagskarriär och därmed Sveriges viktigaste spelare. Han såg dem mycket i Hamburg Sportverein. Jag glömmer aldrig den berömda glasbordsincidenten med härskapen Gregoric, Holtby och Ekdal. Det hade jag glömt att han var med, men alla som minns det var ju att Ekdal var ute på nattklubb och trillade igenom ett glasbord i Hamburg och kom tillbaka till EM 2016 precis innan.
Otroligt, ja.
Ja, ja. Jonas är inne på att Reinfeldt borde ringa Jon Dahl Tomasson, att han gjorde mycket med Malmö, och att han är en dansk holländare i SFF, konsensusmiljö, att det borde vara bra. Är det något som är intressant?
Alltså, jag tror jag nämnde hans namn i den podden som försvann, som vi fick ta om, och sen tror jag att jag inte nämnde namnet när vi spelade in på riktigt sen. Så att, ja, alltså, han var ju inte uppskattad alla gånger i Malmö för sin liksom raka stil, men det kan ju pigga upp också ibland. Sen tror jag inte att han är intresserad av svenska landslaget. Jag tror att han vill göra en klubblagskarriär.
Det tror jag också. Han menar också, Lidman är ju naturligtvis MFF, för han lyfter Ove Rössler också. Tror du Ove Rösslers hårtorka är bra, Sundberg?
Han låste in Isak eller på toaletten kanske i så fall. Men Jon Dahl är väl ingen dröm för oss i media, för då hade det väl stängts till ännu mer, gissar man.
Så kan det man säga. Hade det garanterat gjort. Joel är inne på, var är idrottspsykologerna och de mentala coacherna? Att höra Janne snacka om tillfälligheter är skitsnack. Något är fundamentalt fel. Han har aldrig sett ett svenskt landslag presera så här dåliga resultat gång på gång. Jag kan ta det till året 2014 med Erik Hamrén, och Sverige bara vann två matcher, en träningsmatch mot Estland. Och även 2015 när Österrike kom och vann med 4-1, så det finns ju. Men det är ju ändå litet bakslag för Daniel Ekvall, som är idrottspsykologisk rådgivare och som har hyllats tidigare. Vilket ansvar har han, Sundberg och von Knarring?
Ja, alltså, det är klart att han har ett ansvar, men det där är ju så väldigt svårt när man inte har insyn i gruppen och liksom de samtalen och hur spelare har mått tidigare och hur de mådde när matchen väl gick igång. Alltså, ja, det är så svårt att analysera liksom, men det är klart att någonstans har väl den här kräftgången säkert varit påverkad av det mentala liksom, så är det väl alltid. Men det är svårt att säga vad han har haft för påverkan och inte haft för påverkan i vissa fall.
Och Nikipedia är en favorit till oss när det gäller att leverera hetsjakter. Så är ju han inne på ett långt och frustrerat mejl. Så hämtar han liksom all kris från den makalösa vinsten över Italien i playoffet. Det blev början till fallet. Det var då han började mer med defensivt. Han släppte det mod, tempo i spelet. Försökte göra något av bollen och mot Italien hamnade vi långt ner. Och sen körde man vidare på det. Han kom aldrig över det. Upplever ni samma sak?
Nej, det är ingenting som jag har tänkt på faktiskt. Nej.
Viktor har mejlat oss alla tre. Han vill ha Jesse Marsh, Oliver Glasner eller André Villa-Boas. Nej, glöm Jesse Marsh. Det är ingenting. Och de andra via Boas, är han ens aktiv som tränare nu för tiden?
Ja, men de kommer inte kunna locka med till feta löner. Så jag vet inte, vad kan förbundet locka med annat än löner? Vad har vi liksom... Ja.
Nej, det är väl mer på ett nordiskt perspektiv. Eller att någon gör det för att de... Ja, men Graham Potter fick väl 12 miljoner pund från Chelsea, så det är klart att han inte behöver pengarna. Han kommer ju överleva ändå. Sen kanske han är sugen på andra projekt. Jag, bland det löjligaste, de senaste dagarna är alla som berättar idiotin i att man inte ska kolla med Potter. Ja, men precis som Lars-Åke Lagrell ringde Svennis och Roy Hodgson när man letade ersättare till Lars Lagerbäck 2009, så ska man väl ringa. Sen får man ju få ett nej. Det är ju inte svårare än så.
Där vill man ju ha lite, där ska det ju vara lite Manuel Lindbergskt i det. Man ska liksom testa lite.
Sen ska man inte prata utåt kanske som Manuel.
Nej. Men man ska alltid testa här ju.
Anders Jansson är inne på att Forsbergs tveksamma försvarsspel är ofta förspel till Sveriges baklängesmål, bidrar mycket framåt med Sverige råd, men så för svag försvarsspelare. Har vi det?
Mot bra landslag, mot bra motstånd, så behöver Forsberg en bra vänsterback defensivt bakom sig. Annars har man sett de senaste matcherna att det finns en risk att det blir lite tokigt, ja.
Och det tråkiga är, tycker jag, att Forsberg inte riktigt har fly. Jag menar, mot Estland hade han ju några chanser mot Österrike, någon. Men att han lite tappat sin spets, eller?
Ja, det får man ju vara ärlig och konstatera. Man sitter ju någonstans, när man, eller jag gör det i alla fall när jag tittar på landskamparna, och känner att det liksom, här kan det hända någonting. Men så när matchen är slut sen så liksom landar man i att nej, det blev inte så mycket av det liksom.
En annan Hellsten som har lärt oss allihopa, han vill ha en halvsvensk lösning. Gio Fram Bronckhorst med Henke Larsson. Nu lät inte på Henke som han, i varje fall han verkar inte supersugen, men Gio är ledig. Är det inte så att man behöver, om man ska ta en utländsk förbundskapten, måste man ha någon som känner svensk fotboll, oavsett om det är Högmo eller Potter. Alltså någon som har någon koppling till svensk fotboll.
Men om man gör det ihop med Henke så kanske det funkar.
Ja. Jag håller med, och det går väl tillbaka till nästan första frågan med det här kortsiktigt eller långsiktigt. Om det ska vara ett långsiktigt projekt så är det klart man vill ha någon som kan svensk fotboll, ja.
Lennart är arg och vill ha bort Janne omedelbart, och han hösten ska bli ett avstamp för nya idéer och spelare som kan nå sin topp om 2-3 år istället för alla som nu är 30 plus och på väg ut för. Har ni bråttom också?
Ja, alltså att han ska få gå nu.
Ja, det blir direkt hitta en ny som bygger på 2 års sikt mot VM.
Men då måste man ha ett bra namn klart liksom. Hade Jens T. Andersson liksom gjort förhandsjobbet och liksom, ja, men säg att Graham Potter, han hade kollat redan med Graham Potter innan den här samlingen, och Potter var sugen och sa att nej, men dyker upp ett läge så kör vi liksom. Och han hade varit klar, ja, då hade jag köpt, om man liksom direkt presenterade en ersättare, gav den tiden och man känner att det här är en bra gubbe. Men det krävs ju att man också har en riktigt bra ersättare, att liksom bara byta ut Janne för att tycka inte ge någonting.
Jag tycker att Janne ska fortsätta om det är så att han har spelarnas förtroende. Jag tycker att Jens, när man var i mixade efter matchen här senast, så fick man en liten känsla av, när man lyssnar på Dejan och några andra att det kanske inte är fullt förtroende. Och om det är så, jag tycker att Jens T. Andersson borde kolla av med de här nyckelspelarna i landslaget. Och om det visar sig att det är så att han har tappat gruppen och de här viktiga spelarna, då borde man nog fundera på hur man ska göra, tycker jag.
Jag tycker det viktigaste är att man hittar en plan, alltså att man tittar på vad är det som har gått snett, vad är det man behöver göra, vad är det, hur behöver man titta framåt, vad har vi för spelartyp och vilken förbundskapten kan passa, snarare än att det är viktigt att det står en annan person i Bryssel. Dessutom tycker jag faktiskt att det är, man måste låta Jan Andersson köra om det bara finns 1% chans. Hellre lägga tid på att hitta rätt förbundskapten. Det är ändå så att under 2024 kommer man kanske spela 10 landskamper om vi räknar bort januari-turnén, 4 träningsmatcher på våren och 6 Nations League på hösten innan väl VM-kvalet börjar 2025.
Nu förutsätter vi ju, vilket är rimligt, att Jan Andersson inte kommer få förlängt kontrakt. Men om vi liksom, ja, jag vill ändå ställa frågan, ser ni att det finns någon chans att Jan Andersson förlänger sitt kontrakt? Att han stannar på?
Nej.
Du tror att det är helt, det är ingen på förbundet som kan få den idén?
Nej. Ser du det, Sundberg?
Nej, jag ser inte det. Det är bara gå tillbaka till andra också med cyklerna och hur många år han har varit nu. Och hur det har varit på slutet, det brukar alltid bli, i slutet på en era brukar alltid bli mer frostigt och lite sämre resultat kanske och så. Och det känns som vi är där nu.
Ola hör av sig, han tyckte att första halvlek pekar ändå på vad en kommande förbundskapten måste bygga på. Gyökeres, Isak, Kulusevski, generationsväxling med pensionering av Olsson, Ekdal, Claesson, kanske Forsberg. Kajuste, Karlsson, Svanberg måste man bygga på, hoppas på Hugo Larsson och Hjalmar Ekdal är bättre än Hien. Tror det ser inte så illa ut, tycker han, efter ändå några jobbiga år.
Ja, som jag var inne på i, vad blir det nu då, onsdags podd. Det är klart att det finns spelarmaterial för att göra någonting med det här landslaget. Men det är ju en lång väg att vandra.
Peter är inne på det som Jonas Olsson pratade om i studion, att Sverige inte består av köttiga mittbackar utan man har en annan typ av fotboll som Sverige måste, och då måste man hitta en tränare efter det. Och Peter tycker att 2 unga tränare som gör det riktigt bra i klubblagen, den ena ligger i topp i Allsvenskan, det är Jimmy Tillin, och den andra toppar Superettan, det är väl Boskorovic eller är det Kalle Karlsson i
utsikten? Boskorovic.
Ja, Boskorovic. Den ena gör det med stora medel bakomliggande, den andra gör det med små medel. Det är där man ska kolla. Det är Bosko är ju en outsider.
Ja, den trodde jag inte skulle dyka upp i den här podden, men det är ju kul. Men det är kul att för det blir ju lätt att man landar liksom samma 20 gubbar på en lista som är aktuella liksom. Det är kul när det kommer upp något helt oväntat.
Ja, det är det. Erik är inne på det här med playoff. Kan det vara så att Sverige ändå är kvalificerade via playoff? Min bild är att det i princip inte går. Det är för många resultat som måste gå i ett annat håll. Per Nilsson pekar på att han nog får man varit less på Janne, men spelarna svek. Fruktansvärda bolltapp av Kulusevski, dålig spets av Isak, och han brukar vara peppad på fotbollskanon on tour, men det kommer han inte se fram emot ens podden.
Spelarna svek, jag ställer mig helt bakom det. Janne gjorde vad som krävdes. Han lyssnade på dem till och med och ändrade om, tummade på grejer, ändrade till exakt så som de ville spela. Men de svek ändå, tycker jag då. Ni håller inte med, eller?
Nej, men det var härligt att du...
Ja, men jag tycker att de på ett sätt svek. Sen kan man ju vända på det och säga, ska Janne överge det han trodde på? Eller, ja, jag vet inte. Men jag håller med om att spelarna levde inte upp. De fick möjligheten och tog det inte.
Men nej, men det är ju också enkelt. Nej, men det är så enkelt att titta bara på den här samlingen. Det är ju, alltså på ett sätt är det ju inte hemmamatcher mot Österrike eller matchplanen där eller så som är. Det är inte det som är problemet nu. Det har ju svajat för mycket på annat sätt tidigare.
Gustav är trött på Roy och Bob-taktiken 4-4-2. Ska vi inte ta och gå tillbaka till Tysklandsbåt? Så skämtar han lite, tror jag, att Flick är ledig. Men hade Flick och Tyskland passat bättre? Är det dit vi ska gå?
Ja,
jag är inte alltså, mycket för tysk fotboll, så att jag är ju 4-4-2 indoktrinerad, så jag är ju snett på det.
Men jag vet inte
om alltså, Sundberg som är experten.
Men vad vill han veta? Eller vad vill han?
Han ska ligga på ett tyst tal.
Nej, det går inte, för att de vill inte det. Ja, vi behöver andra, för de vill inte spelarna. Det kommer inte gå. Det måste till ett skifte, för spelarna ställer sig inte bakom.
Anders är inne på att Janne misslyckades med att få in moral och tro på sig själva vid motgång. Det är som Granen, Sebben och de stod för Seb Larsson och liknande. Kan vi lägga det ansvaret på Janne eller då Daniel Ekvall som är den som ska pumpa upp då?
Ja, alltså det är klart att det är ledarnas jobb att vara en del av motivation och sådär, men ja, jag vet inte. Han kan ju tjata hur mycket han vill om sex på åtta senaste, det, jag tror inte det
hjälper. 7-9 innan det blev 7-10. Nils tycker att det var bra att vi förlorade. För han menar att det är bra för svensk herrfotboll på lång sikt. Vi behöver starta om, utreda, lära oss av andra och starta om så vi kan hitta tillbaka till en ny storhetstid, vilken det nu var. Han menar att svensk herrfotboll varit på väg ner för de senaste 10 åren. Dolt av Zlatans geni i en kort period när vi sprattlade till 2018, vilket fick förbundet att dra fel slutsats.
Alltså jag kan ju, alltså om det här är vad som krävs för att Sverige på riktigt liksom ska ta tag i saker och ting och skapa någon form av att det blir en ordentlig debatt och man analyserar och man hittar en röd tråd och man liksom, ja men som du var inne på lite Olof, liksom jobba ihop med SEF och förbund och alltså att man på riktigt, riktigt tar tag i frågan, ja då kanske det, han kan vara något på spåren, men man behöver ju inte förlora matcher bara för att landa i det, tycker inte jag, man kan väl göra både och.
Karl saknar svenska tråksegrar, typ Lagerbäck Söderberg. En seger där man tidigt effektivt gör 1-0 sen kontrollerar matchen. De är alltid utlösa och förlorar på att andra lag är mer effektiva.
Det ligger väl något i det, man saknar de goda 1-0-segrarna, absolut.
Vid kvalslut eller mästerskap, vilka tror ni vi kommer att sluta efter detta kvalfiasko? Vi har ju redan varit inne på Ekdal. Tveksamt med Forsberg, framförallt Robin Olsen ifrågasatte själv om han skulle fortsätta. Nordfeldt som andra målvakt. Det är Martin Olsson kan vi ju räkna bort i sig. Har ni några andra?
Det är väl de jag tänker. Jag vet inte hur länge Jack Wison på, tror ni?
Kanske att han också...
Han är väl på glänt där, ja. Sen vad är Samuel Gustafsson? Hur gammal är han?
Han är väl 28-29, något sånt. Han är ju, hans brorsa var ju med i U21 EM15, så att han är ju liksom i den generationen. Så att de är ju också, det är ju inte så att han är 22 och har lång tid framför sig. Simon är inne på att gjorde Hienen Pontus Jansson från Nations League 2020 spelade sig ur när landslagets mittlås?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att dels är ju Almetal skadad, dels så tror jag att man ser att det finns ett högt tak vad gäller Isak Hien, att han är ojämn och har djupa dalar, men man bara till det så...
Nej, han kan inte fortsätta.
Nej.
Jag skulle bli förvånad om han... nu är Hjalmar skadad som du säger, men det går inte efter det.
Du tror att Karl Starfelt är mycket, mycket bättre än Isak Hien?
Mycket, mycket bättre. Man måste testa någonting annat, för det går inte, tror jag.
Oj.
Ja, jag tycker också att det är så svajigt ut. Det måste lyftas rejält för att det ska vara med och konkurrera. Jag tror, det är det som också blir intressant, att man får in någon ny. Jag tror att det är väldigt lätt som förbundskapten också, liksom att man behöver nya ögon, ny sätt att se på det, hur man ska spela och kanske pumpa in lite mer självförtroende. Sista frågan, Tobias, han menar liksom inställning, att Jannes inställning har varit lite för defensiv. Han tror att fokus på träningen för matchen legat mer på det defensiva och inte det offensiva. Är det en korrekt tolkning eller är det en övertolkning?
Han hade väl en träning def och en träning off, eller?
Brukar de ju alltid ha. Ja. Sen vet man inte hur snacket går fullt ut. Men jag tycker att det man hörde av spelarna var ju ändå att Janne hade tagit del sig av deras inspel och valt att spela offensivt. Så att det går väl inte att klaga på. Det var ju det de föll på.
Ja, nej, absolut. Och det är inte så orimligt ändå att man åker till Wien. Vad ska de göra? Åka till Wien och gå offensivt? Alltså det är ju lite... Ja, det är inte orimligt tycker jag att de spelar så som de spelade där.
Ja, och Samuel, den sista, han var ifrågasättande om första halvlek var så mycket bättre än Österrike. Han tycker att Österrike har bättre passningsspel, trianglar på andra gubbe, ur Sveriges press gång på gång, stora ytor, löpvägar, och de väntade på rätt tillfälle, och i långa stunder känns det inte ens som att Sverige var hemmalag. De klarade av att spela offensivt, Sundberg, känner du så?
Ja, både och kanske i första halvlek klarar de väl verkligen av det och var ju mycket bättre än Österrike, men match är ju två halvlekar och jag köper inte helt det, gör jag inte.
Då har vi nått slutet av Fotbollskanalen Tåg och frågespecial. Jag vet inte om ni vill ha en Nickipedia som avslutning.
Absolut.
Ni vill inte ha Thomas Ravelli, för det var många som var upprörda över att ni inte klarade av det. Eller hur?
Varför ska du lyfta det för?
Ska du sänka oss här?
Jag sänkte inte er.
Varför tar
du upp att folk är arga på oss då?
Nej, ja, men folk var besvikna. Men nu kör vi. Det är en, den är lurig kan jag säga, men ändå kul. Det är inte Nickipedia, för dem hade vi tydligen kört. Det var ju någon som gick åt peppar när jag tappade eller glömde trycka på rec. Där gör jag en pudel igen. Det är sånt ni inte tar med er. Eller hur?
Men vad är det vi ska leta efter då?
Ja, ni ska leta efter en svensk klubb. En svensk klubbförening.
Får man veta vem det är som har gjort det?
Välkänd. Han heter Andreas. Andreas. Välkänd svensk klubb. 10 poäng. Denna bollklubb har aldrig spelat i fotbollsallsvenskan. Dock har man spelat en säsong i högsta serien i bandy. Marino Ramberg och Magnus Erlingmark är fostrade i klubben.
Det är forward eller?
BK forward, ja.
Ja, vi drar.
Ha? BK forward!
Åtta poäng. 2003 spelade man sin hittills enda säsong i Superettan. Matchstället i gult och svart under ett par år på mitt par tränarslaget av Benny Lennartsson. 6 poäng. 2005 debuterade en 16-årig Jimmy Thoma för klubbens A-lag. Hemmamatcherna spelas på Trängens IP. 4 poäng. Hasse Borg, Abgabarsson och Pelle Blom är andra profiler som är fostrade i klubben. 2 poäng. Runt millennieskiftet tryckte klubben t-shirts med texten "Don't look back, look forward". Rätt svar, BK forward. 10 poäng. Var det första gången ni tog 10 poäng?
Hylla oss istället nu.
Det var första gången ni tog en 10 poäng.
Nej.
Jag har aldrig varit med. Jag gav ju er en enkel. Jag vill ändå att ni skulle få avsluta lite skönare, Janne och gänget. Så får vi se vad som händer. Men jag gissar att så länge EM-hoppet lever så tar Fotbollskanalen on tour rygg på landslaget även i oktober. Så får vi se vad som händer. Det som väntar då är ju en träningsmatch mot Moldavien innan man den 16 oktober åker till Bryssel. Och det är ju den man samlas väl då den 9 oktober helt enkelt, och man tar väl ut truppen den 4 oktober skulle jag tro, onsdag den 4 oktober, om inte de ändrar i kulisserna. Det är det som gäller.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.